Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Först ett budskap från vår samarbetspartner. Leksand har 6 raka segrar och behöver få en knäpp på näsan. Tycker du det är svårt att sniffa dig till bra avkastning på ditt kapital? Ta då kontakt med Vågen Försäkringsbyrå så hjälper vi dig. Vågen för Vågen.
We're here to win a championship. I mean, I'm not no issue saying that. Well, that's why are we doing this? It's to win. I mean, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not be afraid to say that.
Många av de killarna som är här, många av dem som har återvänder på grund av att det sker saker som de tror kommer leda till att Rögle kan vara topplag i SHL.
Vilka tar SM-guld? Det ska Daniel Roth och Linus Alin svara på. Själv ska jag göra en omvänd puder. Välkomna till veckans avsnitt av Röglepodden. Visst är det väl så att ni har någon guldaspirant, eller?
Ja, det har jag, och jag är också väldigt taggad idag, och ni får ursäkta, men det är inte tack vare er två idag, utan det är tack vare att jag har fått ett par väldigt intressanta lyssnarmail med, gissa vad, jo, härlig statistik som jag ska förmedla längs med poddavsnittets gång här. Jag älskar ju sånt, och vi har väldigt vakna och pålästa lyssnare som har tagit fram lite siffror som vi ska resonera kring, bland annat.
Och Daniel har också funderingar kring hur det kan gå i slutspelet som kommer att vara ett av de tunga ämnena i det här avsnittet.
Jajamän! Jag har precis satt punkt från krönika som jag ska, inte högläsa, men hinta lite om vad jag har hittat för intressanta infallsvinklar.
Ja, själv har jag varit och inhandlat en stor kam och en slip faktiskt.
Det blir intressant.
Okej, är det något du ska använda i podden, eller?
Ja, jag tänkte det. Eftersom jag fick höra förra veckans avsnitt, jag själv inte var med, att jag tydligen ströks med hårs medan Linus kapades längs fotknölarna. När man inte är med.
Mm. Okej.
Okay. Jag tänkte att du kan få låna min kam och kamma mig på ryggen, Daniel. Och sen så ska jag inte bokstavligt såga i tur dig, Linus. Men jag ska nog i alla fall kunna bemöta dina argument.
Ja,
bra.
Ja. Sen så ska vi självklart också titta tillbaka på derbyt där ju Rögle än en gång förlorade och har minusstatistik. Inte så det sjunger om det, men man har minusstatistik på Malmö. Och det är ett späckat program. Kalle Klang ska vi få in på något sätt också. Den utlånade Rögle målvakten till Kristianstad. Ni har ju sett den rafflande dramatiken när Kristianstad höll sig kvar i Allsvenskan. Men det är inte där vi ska starta podden, utan vi ska starta med en träningsrapport.
Vi ska starta med mitt block, Hjelm.
Ja.
Ja, nu börjar man ju ändå känna igen dig. Nu börjar du hitta tillbaka till den du är egentligen.
Ja, faktiskt. Och det är faktiskt en väldigt stor fördel med att köra block också, eftersom jag behöver aldrig bli orolig att jag ska liksom råka ge bort någon nyhet till någon som råkar se det, för det är ingen annan än jag som kan se vad det står på det här blocket. Så det är väldigt, väldigt fördelaktigt och många aspekter.
Ja, innan du får gå in på det så la jag märke till att ingen av er reagerade på att jag sa att jag ska göra en omvänd pudel. Vad nu det kan vara?
Alltså, genom när du säger sådana saker, det är strunt samma. Och man behöver inte reagera på det, så det är bara att hänga med och så tar vi det under resans gång. Det kommer nog få sin förklaring. Man har lärt sig det genom alla de här hundratals avsnitten, att det är inte lönt att fråga ibland, helt enkelt.
Det är det 170 avsnittet till och med.
Det finns inga GPS-er i din hjärna. Vi hamnar där vi hamnar, och det är lika härligt varje gång.
Det ska vara oförutsägbart och spontant och impulsivt. Då trivs jag som bäst. Då är jag jäddan som käkar upp alla abborrar och mörtar framförallt.
Precis.
Ja, men vi ska inte prata derbytorsk redan. Vi ska på träningsrapporten.
Nej, nu slutar vi fiska och går över till Linus krassa, raka fakta.
Ja, precis.
Fattes du några puckar i nät?
Ja, jag blir alldeles nervös här nu för alla fiskreferenser, så jag skippar dem och bara går rakt på träningsrapporten.
Rensa bort allt oväsentligt nu.
Exakt.
Ja, det är rätt.
Nej, men det finns ju faktiskt en hel del frågetecken i Rögles trupp vad gäller frånvaroläget. Vi kan väl ta det direkt, så har vi det avklarat. För sen går vi igenom laget. Och där då på målvaktssidan så var inte Kristoffer Rifalk med att träna på is idag. Men han satt vid sidan om. Och enligt då fysioterapeut Kristoffer Arvengrip så är han, citat, absolut, slutcitat, redo för att vara uttagen och spela mot Leksand som då Rögle har torsdag kväll. Och sen så har man Växjö på lördag, de två sista omgångarna. Växjö-matchen skulle ha spelats på söndag men har nu flyttats en dag tillbaka. Så de avslutar torsdag lördag här.
Och bara lägga in där, självklart ska vi prata mycket mer om lördagsmatchen också, för det är ju seriefinal dessutom. Vi har räknat lite grann på det där, hur Rögle, vad de har för chanser att faktiskt ta seriesegern. Men då återkommer vi till, fortsätt nu Linus.
Precis, och varken då i den här seriefinalen mot Växjö eller i Leksandsmatchen så kommer Ted Bertén eller Erik Andersson att spela. De är i alla fall väldigt, väldigt långt borta från spel Leksand och då högst sannolikt inte spel mot Växjö.
Väldigt långt borta, men du menar från de här två matcherna?
Från de här två matcherna, ja. Erik Andersson tolkar det som har fått någon slags skada, men det ska inte vara någon längre frånvaro enligt Alvengrip. Britén var ju krasslig och missade derbyt och var på is och kände sig lite för på egen hand. Jag såg inte det själv, men jag fick det berättat för mig idag onsdag, men tränar sedan inte kollektivt med laget. Och att det lät på Alvengrip som att det är för snävt att han ska komma till spel nu torsdag eller lördag. Jag frågade också om det var någon fara för slutspel angående beteende, och det skulle det inte vara. Men Rögle då sa ut att förklara sig utan den här forwardstudion under veckan. Även då Joey LaLeggia, som också missade derbyt, spelar inte mot Leksand och troligtvis inte heller då mot Växjö. Så tre spelare på Rögles frånvarolista plus då Erik Jelena som har sin sista match på sin fem omgångar långa avstängningsperiod. Leksand, så han är tillbaka i sista matchen mot Växjö då. Och det gör följande lag, om ni inte har några kommentarer ni vill sticka in vad gäller frånvaroläget.
Man kan väl säga att Allen Levsson är tillbaka. Han var ju också, han missar ju också derbyt.
Det kan man.
Jag kan väl också sticka in med och tänka att man vill ju verkligen ha alla spelare tillgängliga där man ska värma upp och göra sista förberedelserna inför ett slutspel. Och även om Ted Bertén är tillbaka till slutspelet när det drar igång, så har han ju inte haft jättemånga matcher då sedan han kom tillbaka, och framförallt inte jättemånga matcher där han har visat sin form. Så det tycker jag är oroväckande, ett starkt ord, men det är inte optimalt i alla fall.
Nej, det är det inte. Det som däremot talar lite för att Rögle ska få ihop det på ett vettigt sätt ändå är ju att de har trots allt två veckor där de kan gnugga, nöta på detaljer från sista grundseriematchen till den första kvartsfinalen, eftersom de börjar där runt den 10 april. Så det finns ju tid att jobba med för att träna ihop en kedja och träna, alltså kemimässigt, men jag håller med dig igen. Det är klart att man under två generalrepetitioner som Rögle har framför sig här så hade man velat spela med liksom ett lag som är tänkt att starta i första slutspelsmatchen.
Å andra sidan är det nog rätt svårt för även de som är 100% fit och behålla formen, med tanke på att det är så otroligt långt mellan alla matcher. Man räknar ut att när Rögle kommer till första slutspelsmatchen 10 april så har man spelat 6 matcher sedan den 27 februari. Det är alltså 6 matcher på 6 veckor.
Det är faktiskt overkligt. Men det är ju pandemin som har satt och förstört alla möjligheter till ett normalt schema. Men det blir ju garanterat en hel del ringrostighet i de första matcherna innan lagen har hittat sina rätta jag. Och har man då inte fått in resultaten, så blir det ju ännu jobbigare att jobba mot resultat och mot formen.
Det var bara för att trycka in liksom lite perspektiv på att Ted är borta, men eller de här som är borta, men det är inte någon superfördel att vara 100% redo heller.
Nej, det känns som att jag får användning av min kam här och kamma dig lite grann här med hårstaden. Det var en vettig synpunkt och infallsvinkel.
Tack min kära kollega. Det är bra att vi håller ihop.
Ja, det gör vi. 2-1. 2-1.
Fortsätt Linus!
Då får ni se om ni tycker att Rögles backsida just nu är vettig. För där spelar Samuel Jonsson och Niklas Hansson precis som vanligt. Och sen Erlend Lesund tillsammans med Samuel Johannesson. Lukas Ekeståhl Jonsson med Moritz Seider. Och sen då Timo Nickel tillsammans med Erik Jellina då som är avstängd.
Vad sa du? Lesund och Samuel Johannesson?
Ja. Och det är väl att anta då att ska jag säga Ekeståhl kan, gör väl sin sista match då med Seider och kanske på sex backar också eftersom Jellina är tillbaka i nästa omgång. Så det blir väl ett naturligt byte där kanske och lyfta in Jellina som vi har pratat om förra veckan. Att Jellina ska komma högst sannolikt och spela med Seider igen när han kommer tillbaka. På forwardsidan då, Leon Bristedt som ju gjorde mål mot Malmö. Hans första på, jag tror, ja, flera månader. Hans första mål som då betyder att Rögle fick en poäng med sig. Han är fortsatt alternerande forward på träningarna vilket är en tydlig indikation så att han kommer att börja som extra forward mot Leksand. Och övriga kedjorna ser ut så här. Dennis Everberg, Simon Ryfors, Daniel Saar, Linus Sjödin, Mattias Sjögren, Olli Palola, Marco Kasper, Anton Bengtsson, Adam Tambellini, Taylor Mattsson, Brady Ferguson och Adam Edström.
Mm. Det märks när de tappar några hien. Det blir lite tunnare direkt.
Ja, det är intressant. Nu har både Linus Sjödin och Marco Kasper tar startplatser. Man kan väl, det är väl lite att hårdra det, men det blir ju nästan tre forwards bort eftersom Bristedt inte är redo liksom att spela från starten nu vad det verkar. Så är det ju då Bristedt, Erik Andersson och Bitén som är borta från en startuppställning. Och det är klart att det ger ju ganska snabb effekt på hur man får pussla ihop laget. Också de här, det var inte jättemånga veckor sedan när Ted Brithén kom in och tog en centerplats. När vi satt och sa att nu föll liksom alla pusselbitar föll på plats samtidigt. Nu ser det här ut som ett potentiellt guldlag. Till då nu att det blir lite lappa och laga formation i de här sista matcherna. Inget ont om Marco Kasper och Linus Sjödin. Såklart de har gjort det jättebra utifrån sina förutsättningar när de kom in. Men det är ju ändå tunga pjäser som, och viktiga rollspelare också som är borta för Rögle.
Tveklöst är det så. Tveklöst. Man kan ju också komma ihåg och påminna sig om att när Linus Sjödin och även Marco Kasper kom in tidigare under säsongen när många spelare var borta så lyckades ju Rögle ändå faktiskt prestera väldigt bra under den tiden. Så man ska inte liksom, vad säger man, kasta yxan i sjön.
Nej, men det är för att knyta an till det du sa innan, Hjelm, att man vill spela med ett ordinarie lag. Jag menar, du har ju också en effekt nu. Nu är Bengtsson tillbaka som center. Han var ju riktigt het som ytterforward och gjorde ganska mycket mål under en period för en liten tid sedan bara. Nu har han lyft tillbaka och är någon slags vikarie på sin nygamla position igen. Så det får ju flera effekter. Det är ju egentligen, ja, det är ju första och fjärde som tuffar på där på något vis. Men samtidigt så, nu, Erik Andersson har ju också varit vikarie i en annan kedja. Så han ska ju egentligen spela, om de nu gör som de gjort innan, tillsammans med Ferguson och Edström. Så ja, det händer grejer i många olika enheter till följd av detta ju.
Jaha, intressant att man verkar liksom ha kommit till någon slags frid, eller man ska säga, med Bristedt. Ett tag kändes det som att man försökte verkligen liksom matcha in honom i en av de starkaste kedjorna, men det som vi liksom vittnade om för någon vecka sedan att han var i det här facket liksom, det känns ju som att de har kommit till den slutsatsen att det är där han ska vara just nu. Och han sa ju själv i din intervju, Linus, så att han har kommit till någon slags insikt att så är läget just nu liksom. Så trots de här frånvarorna är det ju liksom gata för honom in i en av de starka kedjorna, men att man behåller honom utanför är ju verkligen ett tecken på att man har tagit i hand på detta på något vis. Att vi gör så här liksom, oavsett full trupp eller om det fattas någon pjäser.
Just Leon Bristedt, jag vill bara flagga för det. Leon Bristedt kommer att ingå i en av mina spaningar framöver. Men den passar inte att ta just i detta sammanhang. Så jag väntar med den. Men jag kommer att komma tillbaka till Leon Bristedt.
Vi ser fram emot detta.
Om jag tillåts också liksom flacka lite fram och tillbaka mellan ämnena. Om vi tittar på Leon Bristedt och det kommande slutspelet. Vi kommer gå igenom hur det kommer att se ut lite mer i detalj senare i det här avsnittet. Men det är ju ett läge där man i kvartsfinalen kommer att spela back-to-back hemma-hemma. En vilo-slash-resdag och sen back-to-back borta-borta i kvartsfinalerna. Och om Leon Bristedt har haft strul med att återhämta kroppen och känna sig fysiskt redo för att spela en hel match under rådande förutsättningar som har varit de senaste veckorna. Daniel, du sa 6 matcher på 6 veckor, sa du va? Ska han då vara redo att spela, starta och
sex
spela?
6 matcher på 6 timmar sen i typiskt slutspelet.
Lite så, ja. Så det får man också väga in i vågskålen. Kan vara en del i det att man har sett, blickat framåt och sett att ja, det är möjligt att han kan spela första matchen och tredje, men att han ska spela första, andra, fjärde, femte när de spelar 4 matcher på 5 dagar. Det säger sig själv att det, med det läget han har nu så kommer det ju inte gå.
Med de orden, Linus, tycker jag att vi sätter punkt just för den punkten och kommer tillbaka att blicka framåt mot slutspelet alldeles snart. Men innan vi gör det så går vi bakåt i tiden. För det spelades ju ett derby där Malmö vann efter 300 miljoner straffar eller något sånt där. Men de vann i alla fall, Malmö.
Säg ordet igen nu. Derby.
Jag kan inte prata skånska.
Säg derby på skånska bara en gång.
Derby.
Ja, oh, gott.
Derby.
Ja, det är faktiskt går bättre. Inte.
Det är väldigt svårt att prata skånska faktiskt.
Vi ska sätta dig i en diftongkurs i sommar så du får jobba upp dina skånska tentaklon.
Adu! Eller vad säger man? Adu!
Ja, det var derby i fredags.
Ja, och det här är ju alltså så att Rögle har förlorat 3 av 4 derbymatcher.
Derbykrisen.
Och det finns en hel del att dryfta kring just derbyinsatserna och derbyinsatsen framförallt i singularum och bestämd form. Det senaste derbyt alltså. Vad säger ni? Ni som var på plats. Jag hade semester. Jag har bara kollat tillbaka i efterhand. Så jag har ju inte live-intrycken på det sättet.
Vi hade samtidigt, Linus.
Vill du börja, Daniel?
Ja, men,
vad ska komma nu? Jo, det är som det att vi tar liksom, verkligen vill ta i från tårna.
Ja, men det som dröjt sig kvar hos mig är väl det som vi har snackat om i efterhand. Du och jag, Linus, om retoriken efteråt som ändå förvånar mig. Att Rögle torskar 3:e raka derbyt och att tongångarna var så positiva efteråt. Det förvånar mig. Vi var överens om att det var märkligt. Men därför kan väl du som var på plats och fiska intervjuer och var liksom runt laget... Berätta, kan du inte berätta liksom om dina intryck? För du blir också förvånad.
Ja, jag blir det. Det brukar ju speciellt efter Skånederbyn låta på ett visst sätt om man vinner och nästan uteslutande på ett helt annat sätt när man förlorar. Jag minns jag gjorde en intervju med Samuel Jonsson efter förra hemmaderbyt när de förlorade och då var han ute och liksom kraftigt kritisk mot laget insats att det inte det får inte se ut så mot Malmö tror jag han sa eller något liknande, men kraftig kritik och nu då en ny 3:e raka derbyförlusten, en match som dessutom för tabelläget betyder en del för Rögle eftersom man ju vill knipa den här första platsen som innebär både prestige och en hel del pengar i SHLs grundserie. Därför blev jag lite överraskad. Jag lyssnade först på Cam Abbott på presskonferensen. Sen tog jag honom åt sidan och ställde några följdfrågor efter det han sa där. Att han var väldigt imponerad av killarnas insats och så. Men jag fick liknande svar på mina följdfrågor. Och att det var prestationen i fokus. Han var nöjd med den och liksom resultaten kommer komma av sig själv om de fortsätter på samma spår. Sen gick jag bort till den mixade zonen. Jag pratade med Simon Ryfors som var inne på liknande liksom svar som Abbott hade. Och när jag pratade mest om annat med bristet, men jag ställde någon fråga om matchen, och då var han också på samma linje. Så det var precis som, jag vet, jag snackade med dig i måndags, var det väl Daniel, eller någon dag efter derbyt där, att precis som att de internt hade bestämt sig för att det är så här vi ska hantera den här insatsen och den här förlusten utåt. Att också när slutspelet närmar sig, att de har skiftat lite fokus från, alltså resultat är alltid viktigt för dem. Jag ska inte säga något annat, och framförallt viktigt i derbyna, men nu handlar det någonstans om att hitta tillbaka till ett vägvinnande spel, och då tillåter de väl sig själv att fokusera mer på prestationen, på resultat, för att kunna lyckas med det.
Jag har två frågor till dig där, Linus. Mm. Den ena går rakt till dig personligen, och den andra riktar sig ut mot den stora grönvita massan som följer Rögle. Den personliga frågan är, när du återger det här så känner jag med dig, utan att veta hur du kände, att hamnar man i ett sånt läge där man förväntar sig vissa svar och så kommer direkt motsatta svar, så blir man som reporter, i alla fall jag, ganska ställd och undrar, vänta nu, har vi sett samma match? Och hur går jag vidare med frågorna här? För så här ska det ju inte låta efter ett derby. Reagerade du så? Och sen den kanske viktigare frågan då, vad sänder det för signaler till de som följer Rögle när man faktiskt har förlorat ett derby? Det är ju matcher som absolut inte får förloras med Rögle ögon sett.
Alltså jag tyckte mest det var där och då tyckte jag mest det var intressant. Jag ställde ju kritiska följdfrågor liksom både till Abbott och Ryfors i de här intervjuerna, just med supportrar och vad säger man till dem när ni förlorar tredje raka derbyt? Varför kan man liksom inte vända? Det har sett ut ungefär likadant i de flesta derbymatcherna. Målsnålt, ganska tillknäppt, och Skarsundfält i Malmös mål som gör en jättebra match och räddar liksom poäng åt dem. Varför kan man inte vända på den matchbilden? Varför kan man inte göra något annorlunda? Och så vidare. Sen om vi hade sett samma match eller inte, jag tycker det är Oskar Alsenfelt gjorde en fantastisk match. Han räddade flera frilägen från Malmö, och han är liksom en 5 av 5 i betyg. Såklart, absolut. Och tog en herrans massa straffar också. Men om man tittar bortsett från frilägena, i det uppställda spelet, i spelvändningar, när man kommer i 3-2, 2-1 och så fick han ju inte överdrivet många svåra sidledsförflyttningar till exempel. Och det var många av de här, de sköt över 40 skott. Många av de skotten såg han hela vägen också. Så man gör det lite väl enkelt för sig att säga att det var Alsenfelt som bara helt och hållet dominerade och var den enda anledningen till att Rögle inte gjorde fler mål.
Men köper man som supporter ett sånt resonemang då att vi har gjort en bra prestation, men det har blivit en förlust igen i ett derby? Ja, det får ni svara på båda två. Eller vem som vill ta det.
Ja, men alltså, det är lite tydligt att å ena sidan kan man ju förstå att de inte är rakt igenom missnöjda. För jag såg någon uträkning på liksom solklara chanser, om det var liksom 22 eller något sånt. Alltså, 9 fall av 10 vinner. Det räcker en sån här prestation till att vinna där, så det är svårt att liksom vara kritisk till liksom prestationen och säga att de gjorde dåligt där. Det gjorde de inte. Jag kan förstå att de hittar många positiva bitar att ta med sig. Men derby är ju lika mycket liksom ett känslospel. Allt du säger skickar ju signaler. Och att förlora säsongens tredje raka derby och folk står efteråt och pratar om att de är nöjda och stolta. Om vi tycker att det är märkligt, så tror jag liksom supportrar reagerar ännu starkare. Liksom, vad fan snackar de? Vi har förlorat mot Malmö liksom för tredje gången och ni står här och är nöjda och stolta. Det är bara retoriken som förvånar. Men det är väl rimligt att tänka sig att liksom de har väl någon plan med vad de gör och vad de säger. Det finns säkert anledningar till att de säger som de gör. Men det är ju lite insatserna, de retoriska insatserna höjs liksom när man torskar derby.
Vi ska inte vara naiva heller i vår roll. För om vi tänker så här, vi bara vänder på det lite. här och nu och säga så här att jag hade ställt mina frågor till antingen Abbott eller Rufus, vi tar Abbott efter den här matchen, och han hade bombat ut att det här är för dåligt, det här håller inte, det här är det är oförlåtligt att förlora tre matcher i derbyn, det betyder så mycket och sånt. I det här skedet av säsongen så hade ju det skickat en inte extra, men en intern signal till gruppen att oj, vi har nog mer strul än vad vi själva trodde här. Är vi kanske i jättedålig form, vi är kanske inte alls redo för det som komma skall. Alltså, förstår ni vad jag menar? Det blir ju ett spel lite. Vilken väg väljer man? Ska man säga saker utåt som skickar kanske lite tvivelaktiga signaler till supportarna, men väldigt positiva signaler till laget? Eller ska man göra tvärtom? Och det är ju ganska såklart då vilken väg Abbott valde. Trots att, som du säger Daniel, ja, prestationen var... det var inget fel på Rögles prestation, men trots allt så står man ju där med en torsk igen.
För menar, en sak som man är klart för oss, att man ska ju ändå spegla alla de här citaten i ett ljus som säger att de är fullständigt medvetna om att detta kanske inte alls var sista derbyt för säsongen. Alla är fullt på det klara med att om några veckor kan det vara Rögle Malmö som möts i en första kvartsfinal. Och det tror jag liksom, sen vad de har för skäl eller för att, om det är taktik eller om det bara liksom, jag vet inte, det låter ju samtidigt liksom, snackar man sig verkligen samman en par minuter efter en derbytorsk om hur man ska hålla fasaden utåt, jag vet inte. Det finns så många olika sätt att se detta på, men jag tror i alla fall att man ska bära med sig att de är fullständigt medvetna om att liksom hålla locket på, att inte liksom gapa och skrika för mycket. Man vet om att vi kan snart mötas igen.
Däremot så har man har kanske inte snackat sig samman, detta ska vi säga i media, men man har ju säkert hunnit snacka sig samman om detta, så här summerar vi vår prestation i laget. Och sen går man ut och förmedlar den. Det är ju inte så att, jag tror ju knappast att Rögle-laget har fått en stor utskällning av ledarstaben efter den matchen. För då har det säkert låtit lite annorlunda från spelarna. Det är jag ganska övertygad om. Däremot har man säkert sagt att ja, det var ju otroligt surt att förlora, men vi får ta med oss detta och detta och detta. Kolla på denna statistiken, vi gör en bra match. Typ så.
Om prestationen då har varit tillräckligt bra, så är det ju också dumt att säga att det har varit kast när det inte har varit kast. Men hur man än vänder och vrider på det, så har man rumpan bak och Alsenfelt står på huvudet mot Rögle 9 gånger av 10. Så de har ju en uppgift att knäcka målvaktskoden, för i en matchserie. Så visst, Alsenfelt kan ju ha en dålig dag han också och släppa några puckar, men förmodligen så kommer han ha fler bra dagar mot just Rögle, om det nu blir Rögle Malmö. Så de måste ju knäcka koden på Alsenfelt i så fall. Där är vi ju inte än, men det är ett jobb att göra.
Ja, men det är det. Och där vi har ju bevakat Rögle många år där, eller många år, men liksom det går ju cykler liksom. Vi har också varit i cykler där liksom ser ut så, åt andra håll. Där vi lever ju ofta sina egna liv, och det är inte alltid det bäst placerade, det bästa laget vinner derbymatchen. Det kan vara lite tvärtom. Höll på att dra in en parallell till Everton-Liverpool, men det ska jag inte göra. Men det är ju ändå så att det är mycket, de har lite egna spelregler, de här derbyna. Men om vi bara fryser oss kring Rögle Malmö, vi kan väl vara överens om att, tror ni, jag tror inte att Rögle vill möta Malmö i slutspelet. Vad tror ni?
Vilket är alternativet i så fall?
Ja, men det är ju något av play-in-gängen där. Det kan ju bli liksom, det känns ju inte så särskilt avgjort där. Det kan ju bli väldigt många lag, men det kan ju bli Frölunda, det kan ju bli... Luleå till och med. Det kan ju bli många.
Innan vi svarar på den frågan kan jag ju passa på, för det är ju ett perfekt tajmat tillfälle för min första lyssnarspaning här, nämligen apropå möjliga motståndare. Jag har fått mejl av Jonas, ett sånt mejl som man älskar, som har gjort en sån här härlig rutnätstabell över hur många poäng SHL-lagen har tagit av varandra under säsongen efter då de här 50 spelade omgångarna som då vissa har hunnit göra. Om vi då isolerar Rögle, jag får passa på att tacka Jonas för att han delar med sig av detta, så kan vi titta på de här lagen som ligger runt play-in-strecket och på play-in-platsen nu och se hur många poäng Rögle har tagit av dem, för att se vilken känsla man kanske har för de här motståndarna inför slutspelet. Frölunda då, som ligger precis ovanför strecket, har man tagit 6 av 12 poäng mot. Luleå har man tagit 9 av 12. Färjestad 5 av 12. Djurgården 10 av 12. Och Malmö då 5 av 12.
Jaha, det var lite spännande uppgifter. Det låter ju som att Rögle nästan ska hoppas på Luleå där.
Ja, eller Djurgården. Alltså som...
men går Djurgården vidare till kvarten? Tveksamt.
Det är större chans att jag äter 7 semlor i rad.
Och det där skulle du inte ha sagt. Nu kommer ju Viktor och tweetbomba dig här. Han har sagt att han ska äta 7 semlor. Jag vill se...
Mm.
Nej, men Luleå har ju faktiskt Rögle presterat väldigt bra mot i matcherna. Så Luleå... Det kanske man inte skulle ha sagt på försäsongen eller innan säsongen, att Luleå skulle vara en drömmotståndare i en eventuell kvart, men jag börjar nästan luta åt det.
Ja. Det finns ju många parametrar. Malmö är ju en skön busresa, Luleå är ju nästan i en annan världsdel, så det finns väl plus och minus med allt, men jag tror ju att Malmö är mycket mer sugna på att möta Rögle i slutspel ändå än vad Rögle är sugna på Malmö. Jag tror fortfarande styrkeförhållande och Rögle är ett mycket bättre lag. Eller är ett klart bättre lag än Malmö. Men så som säsongen har artat sig. Och framförallt han som står längst bak. Det enda man vet med säkerhet inför derby, det är att Oskar Alsefelt kommer och spika igen. Jag tycker att han har liksom ett psykologiskt mega övertag på Rögle. För att jag tycker liksom att Rögle är otroligt medvetna om att det är han som står där bak och spikar varenda gång.
Vettiga inlägg. Jag kan bara skriva under på dem.
Men det hade varit kul.
Ja, ge oss derby. Det är skitkul. Herregud, kan inte vi få bestämma? Vi vill ha derby.
Derby.
Ja. Vad ni lyssnare skulle vilja. Skulle ni vilja ha derby? Ja, då skulle det kanske vara, jag vet inte vad ni tycker, men i en final i så fall.
Men jag tycker ändå att det är väldigt förvånande att Rögle förlorat 3 raka. För det, mycket med den här säsongen är konstigt. Liksom, men man liksom tittar på Rögle över säsongen, så har de ändå varit, även om det har gått, vi ska väl återkomma till det, gått liksom sämre andra halvan än första. Så har det ju ändå varit en maskin som inte har upprepat särskilt mycket dåliga mönster. Jag tycker att det är förvånande att man har förlorat 3 raka derbyn. Det måste jag säga.
Jag får lika.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Som upp mina gamla nationalekonomiska kurvor här med utbud och efterfrågan, och så möts de på en punkt och jag ser de här kurvorna framför mig. Malmös kurva som stiger efter en kass inledning, Rögles kurva som sjunker, och sen så har man nått någon slags mittpunkt, och där har ju då Malmö lyckats passera den till sin fördel. Ja, den där matcherna som du var inne på, Daniel, lever sitt eget liv.
Ja, och det är också så att Malmö har blivit mycket bättre under säsongens gång. Det var i början av säsongen. Ja, det sa du såklart. Men jag bara menar att förlora derby 2 är en sak och förlora derby 4 är en annan. Med tanke på hur Malmö har utvecklats i början av säsongen, minns jag i avsnitt vi toksågade dem. De var ju urusla alltså i början. Alltså verkligen dåliga. Men idag är det ju ett lag som har... Nu förlorade de ju senast, men innan dess hade de väl slagit eller tangerat sitt rekord för antal vinster i rad i högsta ligan. Nu alltså. Så det är ju en trupp i väldig medvind trots det här corona-breaket man tvingades ta och så. Och det ska man också ha i beaktande. Det är inte så att man har förlorat nu senast mot ett formsvagt liksom, strykgängs Malmö, utan mot ett Malmö som är verkligen på gång. Jag vill bara, innan vi liksom släpper den här siffrorna kring hur många poäng de har tagit bara mot respektive motstånd, då vill jag bara sätta det lite i relation. Ni fick ju play-in aktuella lagen. Nu kan ni också få lite siffror på vilka Rögle har tagit flest poäng mot under grundserien. Och det är då Oskarshamn där man har full pott och man har tagit 12 av 12. HV har man tagit 10 av 12. Djurgården då som jag sa 10 av 12 och sen Skellefteå 9 av 12 och så då Luleå också 9 som jag nämnde innan. Så Skellefteå har man också presterat mot och sen då de här två bottenlagen som man inte kommer att stöta på mer, men värt att notera Skellefteå där. Också värt att notera på med tanke på restschemat, Växjö och Leksand har man tagit 4 poäng mot, båda de motstånden. Nu är det en match mindre spelat så man kan gå ut på 7 där också. Eller ligga kvar på 4. Så skulle man förlora mot Växjö eller Leksand och ta 0 poäng så blir de två lagen de som man har tagit minst antal poäng mot i grundserien.
Mm. Det där är intressanta siffror. Jag tackar också för den läsarspaningen. Det där måste vi spara och återkomma till sen när vi faktiskt vet hur motståndet ter sig. Först i kvarten och om Rögle sen går vidare också till semin.
Mm.
Men där är det ju att föregå händelserna lite väl mycket.
Känns så.
Ska vi släppa derbyt kanske?
Japp. Yep.
Titta på vad det är som då gör att spelet hackar i Rögle. Ni har nämnt någonting om att ni har gjort en annan uträkning som faktiskt visar på detta också rent resultatmässigt.
Jag har försökt sätta fingret på detta, försökt räkna lite fram och baklänges och vända ut och in på siffrorna, och tycker man ser ändå ett mönster som är svårt att liksom snacka bort, att som är ganska tydligt på att Rögle liksom, om man delar upp säsongen så deras starkaste del var ju första halvan av säsongen. De första 20 matcherna av SHL så tog Rögle 14-3 första 20 matcherna. Och därefter har man spelat 30 matcher och tagit 12-3. Så först 14-3 på första 20 matcherna, sen 12-3 på sista 30. Nu gick man ju som en raket första 20 matcherna. Det var ju, jag tror att man gick mållös, eller förlåt, poänglös från 4 matcher av 20. Liksom. De var ju otroligt starka i början, men jag tror om man tittar på någon formtabell från de sista 15 matcherna så ligger Rögle på en 8:e plats där. Jag ställer väl mig frågan liksom, på vilka liksom, meriter Rögle kommer till slutspelet. Därför blir de här två sista matcherna intressanta. Är det liksom på riktigt ett topplag som kommer hit? Som kommer dit? Eller är det liksom ett topplag på gamla meriter? För att lite är det ju så, precis som de lärde sig för några år sedan när man nästan förlorar alla de 10 första matcherna. Det blir ju en fotboja att bära hela säsongen. På samma sätt är det ju en fin start som de hade, en jäkla skön kudde att sitta på hela säsongen. Den bär man ju med sig. Liksom. Så tabellen blir ju lite liksom, som att säga, dopad av det. Men jag tycker att det är ändå ett intressant perspektiv att titta på, att Det gick liksom, maskinen var mer oljad första halvan.
Jag tror att det finns många parametrar man kan väga in i det här, och det finns paralleller att dra också. Ta bara till, ja, det var väl förra säsongen, så gick väl Oskarshamn av alla lag oerhört bra i början. Förra säsongen var det väl, gick väl, eller var det ännu längre bak, Linköping som en raket i början, och båda de lagen dalade, och det var ju självklart så att de presterade sämre. Men den parameter jag kommer till, som jag varit inne på tidigare, det är ju att övriga topplag, om vi håller oss till det, har ju blivit bättre längs resan. Så om Rögle hade ett övertag tidigare, var mer samspelt, fick ut mer av sin potential, så har andra lag ätit ikapp det under säsongen. Precis som det var även för inga andra jämförelser mellan lagens kvalitet. Men som det var för Oskarshamn och Linköping tidigare. Det är inte självklart att jätteövertag i början av en säsong kommer att vara ett jätteövertag i slutet av en säsong.
Nej, och sen blir det ju så också en annan parameter att Rögle har sin taktik som vi har pratat om. Alltså det här maskintaktiken, man ska rulla, man ska spela på ett visst sätt i sina kedjor och så. Hittar lagsätt och liksom bromsar Rögles fart och helt enkelt läsa av dem på ett vettigt vis. Så förbättrar det ju också oddsen. Och det är också något som sker längs resans gång, menar jag. Att man lär sig att inte gå i samma fälla som man har gjort tidigare. I motståndarens perspektiv då.
Jo, men jag ska inte dra alla mina... Jag listar lite teorier till varför jag tror att det har blivit så här i min krönika. Jag behöver inte föregå den, men... Jag tror framförallt tror jag hjälper inne på en poäng att lagen har närmat sig Rögle. Man får nya perspektiv. Liksom, någonstans i mitten så kom Leksand hit och vann liksom, med klara papper. Och det var många som tyckte att det var uselt. Liksom, och nu så ser man ju liksom, i tabellen att Leksand som länge hette att de har bara några chansspelare. De har så tagit 7 poäng mindre än Rögle. Vinner Leksand imorgon så är de 4 poäng efter Rögle i tabellen. Det är också lite perspektiv. Liksom. Det är ju ett lag som är lika bra som Rögle. Det är liksom en otrolig resa Leksand har gjort under Björn Hellqvist.
Nu vill jag kasta in, för nu passar det faktiskt bra ändå för mig att ta en av mina spaningar när du ändå pratar om Leksand. Håll i hatten nu, spänn fast säkerhetsbältena. Jag utser Leksand till guld. Jag tror Leksand tar guld den här säsongen. Och det låter ju helt absurt att säga det. Jag menar, hur jobbigt hade de inte det förra säsongen? Men alltså, om jag har räknat rätt så har de nu 11 segrar på de 12 senaste matcherna. Man hade 5 raka, förlorade en match, har 6 raka efter det. Om inte jag har missat någonting. Men de är ju i en sjukt bra form. De har riktiga spetsspelare. Och det är nog inte många som tippar dem som att de tar SM-guld. Men jag sticker ut hakan här nu. Jag föregår er. Jag sa ju att ni, inledningsvis att ni skulle få utse guldaspiranterna. Nu tar jag ordet i det här sammanhanget. Leksand Dark Horse gör det fruktansvärt bra alltså. Fruktansvärt bra.
Ja, jag håller med om det. Jag har liksom försökt också säga att jag tycker det. Det är ett lag som är mycket mer än några chansspelare. Det känns som det har visat sig ju längre säsongen har gått att det är ett otroligt bra svårslaget hockeylag. Och det är väl, det finns ju några sådana som man har lägg, liksom, kolla var Skellefteå var de första veckorna av säsongen jämfört med var de är nu. De har gjort en jäkla resa. Det är många lag som har närmat sig Rögle som har haft en, liksom, det hackar lite i början. Sen en väldigt skarp uppåtkurva sista liksom, halvan av säsongen. Rögles kurva gick ju spikrakt uppåt, så de har hållit den. Men jag tycker fortfarande att det är en bra dag så manglar de vilket lag som helst. Men det händer grejer mellan varven som det inte hände i början av säsongen.
Och då har vi ändå inte nämnt Växjö som har legat där i vassen hela säsongen. Men egentligen varit i toppen. Ja, inte från start men ändå relativt tidigt så visade man att vi kommer att finnas där. Och Växjö har ju tagit guld och man vet att det är ett slutspelslag. Alltså... Normalt sett så ska man kanske utse Växjö som den givna guldaspiranten och det är de väl. Men jag röstar ändå för Leksand i det sammanhanget. Men Växjö ska ju nämnas givetvis.
Jag tror att Skellefteå kan bli livsfarliga. Jag tycker att de har gjort en liksom successiv resa under säsongen och de har väldigt liksom spännande trupp och ett bra driv i truppen just nu också. Bara rest uppåt. Sakta men säkert hela vägen. Nu är de uppe på tredje plats. Och de har också mycket rutin och mycket liksom, förmågan att vara kylig i viktiga lägen. Och så jag tror också att de kan bli riktigt farliga.
Nu ska ni få, då kan vi ta det nu på en gång. Vilka tror ni tar guld?
Det då hemfaller man ju åt populism. Det är svårt. Det är ju jättelångt kvar och allt kan hända. Men jag tror nog som Linus, Skellefteå, jag tycker jag gillar mycket. De är en otrolig liksom, tydlig riktning. Jag tycker de är häftiga med att ta fram egna spelare. Det känns också som en slags, en annan slags maskin. Med duktiga på att plocka fram unga spelare och fostra dem i en rolig, effektiv hockey blandat med liksom urstarka veteraner. Jag tror Växjö och Skellefteå kommer att bli urstarka utmanare. Jag tror kanske att Leksand, den resan har gått väldigt, väldigt, väldigt fort. Att den skulle liksom bara cykla hela vägen till ett SM-guld, det låter lite väl hisnande för mig. Men det de har presterat hittills, den liksom verksamheten de har byggt upp är ju otroligt imponerad av.
Skellefteå har ju också, för att återvända dit och eftersom ni båda lyfter Skellefteå här i resonemanget, vet ju verkligen också hur det är att gå hela vägen, har ju rutin och var ju länge den riktiga maktfaktorn för inte så länge sedan, och nu är man tillbaka upp på de här höjderna igen, så det blir ett enormt fräckt slutspel när det väl kommer igång. Men vi kan också konstatera att ingen av oss tre, vi är alltså eniga i att vi inte sätter Rögle som guldaspirant nummer ett.
Ja, men det ska ju komma. Det kändes ju som att första halvan så är Rögle ut så de bara rusar iväg. Liksom. De har ju inget lag som, jag vet att vi har varit inne på det, för att det kommer att hända mycket liksom. Mot slutet så kommer andra lag som ser dassiga ut och få ihop sina grejer. Och det är förmodligen inte till Rögles nackdel att liksom det här händer. Liksom, att andra lag börjar ta över. Jag tror inte Rögle är superbekväma med att gå in i, hade varit bekväma att gå in i slutspel som någon slags liksom, favorit till SM-guld. Det är ett rätt mäktigt ok att bära för en klubb som aldrig har vunnit en slutspelsmatch någonsin. Så jag tror att det här är nog till Rögles fördel att det kommer andra lag och blandar sig i matchen och som kanske till och med börjar nischa sig som ännu starkare än vad Rögle är. För att, men det är klart att Rögle är med där uppe, men de har ju presterat, de kommer ju sluta ett eller två, vilket innebär att de kommer ju ha varit ett av de två bästa lagen i grundserien. Så det är klart att de är med i snacket. Men det har ju onekligen hårdnat i toppen.
Jag ber om ursäkt här att jag egentligen flikade ut och bröt ut manuset som vi hade satt upp för det här. Det var ju en punkt som egentligen skulle komma senare. Men jag kände att nu var det läge. Vi var ju faktiskt, hela den här diskussionen började med varför spelet hackar i Rögle. Och du Linus, du har ju pratat med en spelare om just detta.
Ja, precis. Jag fångade Anton Bengtsson i samband med onsdagsträningen och ställde lite frågor till honom om hur Rögle mår och vad han tror ligger bakom den senaste tidens knackiga poängform.
Ja, men jag tycker vi har tagit något steg neråt och inte riktigt kommit upp i den nivån som vi haft under säsongen. Och jag tycker vi har tummat lite på vårt spel. Gjort det lite för svårt för varandra. Istället för att göra det spelet som vi har haft under hela säsongen. Där vi spelar ganska enkelt med hög fart och försöker mala ner motståndarna. Samma sak, det har varit väldigt mycket uppehåll i mellan matcherna. Det har blivit lite hackigt. Men nu senast tycker jag att träningen har blivit bättre. Vi har mer fokus på just vårt spel. Hur vi ska spela matcherna framöver.
Är det där man lägger fokus på det egna spelet nu så här år snarare än resultat? Eller hur resonerar ni inom laget just nu?
Ja, men nu är det två matcher kvar och nu är mycket fokus på prestationen och försöka hitta tillbaka lite till det spelet som har funkat. Och självklart vill vi vinna matcher, det är inte det. Men största fokus är på att göra en bra prestation och att spela bra.
Leksand och Växjö återstår. Hur ser du på de två matcherna som ni har kvar?
Tuffa matcher. Jättebra att få de här matcherna nu innan ett slutspel. Leksand har gått bra på slutet och det ska bli jättekul att få möta dem här nu imorgon. Sen Växjö blir ju en seriefinal där och det ska bli riktigt roligt att försöka slå dem på hemmaplan.
Du har en del slutspelsrutin från tidigare karriären när du blickar framåt mot den första kvartsfinalen som du nu vet kommer att spelas där 10 april på ett ungefär i alla fall. Vad behöver komma på plats rent spelmässigt för att ni ska kunna få en flygande start?
Men lite som jag pratade om innan, där hitta tillbaka till vårt spel först och främst och sen även ett slutspel är special teams fruktansvärt viktigt och det är någonting vi slipar lite på nu här i slutet av säsongen och kan vi ha ett bra powerplay, ett bra boxplay så kan man vinna matcher på det sättet och det jobbar vi på.
Det har ju varit en otroligt speciell säsong på alla plan med ingen publik på läktaren, match flyttar hit och dit men nu står ni snart inför ett SM-slutspel med det här laget. Kan man ändå blicka fram och glädjas mot det som komma skall trots förutsättningar som har varit?
Ja, verkligen. Vi är superladdade och jag har sagt i ett intervju innan att jag tycker den här gruppen är speciell. Fantastiskt kul att komma hit varje dag även om du har förlorat en match så är det väldigt roligt att åka hit dagen efter och möta alla gubbar och den jäkla harmoni i det här gänget och förhoppningsvis kan det ta oss rätt långt.
Anton Bengtsson, det var ju framförallt en sak som jag fastnade för i intervjun. Nej, två saker. Ena var ju faktiskt att han inte gick i den här retoriken att bara prata positivt då, utan att faktiskt erkänna att de har gått ner ett steg. Det fäste jag uppmärksamhet på, så de har ju ett jobb att göra där också, att hitta tillbaka. Och sen att han då säger att han som då har gått hela vägen och tagit SM-guld, att i slutspel så är special teams fruktansvärt viktigt. Han använder ordet fruktansvärt. Det är inte bara viktigt utan det är fruktansvärt viktigt. Och där är ju inte Rögle i topp. Nu skiljer det inte så mycket. Det är någon procent hit, procentenhet hit eller dit. Men de leder inte den. Och vi vet att Rögle egentligen ska kunna ha ett ännu lite vassare powerplay. Och ska man ta Anton Bengtsson på orden så vill nog till att de förbättrar det något ytterligare om det ska bli en lycklig resa i slutspelet. Det var mina tankar kring Anton Bengtssons intervju.
Ja, men powerplay och effektivitet hör ihop lite grann och det för mig osökt in på mitt andra femstjärniga lyssnarmail som har dykt upp i inkorgen från förra veckans avsnitt. Och det handlar just om effektivitet. Det blir lite siffror här nu men höj ljudet och spetsa öronen så ska ni få en intressant slutsats i slutändan. Detta är då Rögles förluster sedan 2 februari. Jag kommer att lista liksom skottstatistiken i de här matcherna. Rögle förlorar mot Malmö då. 2-1 på straffar. Det är alltså nu nyss. Där vann Rögle skotten med 42-28. Mot Linköping vann man skotten med 28-23. Mot Örebro vann man skotten med 34-27. Förlorade med 5-2 den matchen. Mot Färjestad förlorade man med 4-0. Då vann man skotten med 39-23. Mot HV, den här 6-7-förlusten i förlängning, vann man skotten med 41-20. Och mot hemmadarbet mot Malmö som man också förlorade på straffar vann man skotten med 30-17.
Det är ju helt osannolika siffror. Har du tittat någon tabell med här scoring efficiency, hur de faktiskt ligger till?
Det är alltså Micke som har tagit fram den här uträkningen. Och slutsatsen, tack så mycket Micke förresten för ett jättespännande mejl. Slutsatsen är då att i de här förlustmatcherna, de här 1, 2, 3, 4, 5, 6 förlustmatcherna, har det krävs nästan 18 skott för Rögle för att göra ett mål. Och i andra änden så har det krävs 6,5 skott för motståndaren för att göra ett mål. Alltså insläppta mål för Rögle. Straffar ej inräknande. Micke skrev så här, det är nästan skrämmande statistik att man ska behöva skjuta 3 gånger så mycket skott för att hitta nät. Då är det dessutom bara en av matcherna här emot topp 6-lag. Vad har ni för tankar kring det? Är det för dåligt försvarsspel? Är de tillräckligt obekväma framför motståndarmålet? Det är ju inte heller så att det var en avsaknad på riktigt bra avslutslägen. hade varit kul om detta tas upp och diskuteras lite.
Och för att förstärka den här bilden då, nu är det här över hela säsongen, men det är ju så att Simon Ryfors har ju faktiskt 3 mål till godo på Emil Pettersson i Växjö i skytteligan. Nu har ju Växjö 3 matcher färre spelade också, men ändå, så det finns ju en som leder skytteligan, en som leder poängligan i Daniel Saar. Nu har inte jag tittat på de här 2 namnen specifikt i de här matcherna som du nämner, Linus, men det finns ju bevisligen, och Dennis Everberg är en van och bra och vass målskytt, kapacitet i laget, men det får ju inte vara så ineffektivt. Är det för lite spets framåt?
Min känsla är också att om för att återknyta till det jag snackade om innan, att effektiviteten var, det såg inte ut så här i början på säsongen, där fanns en helt annan effektivitet. Känslan var inte att man liksom staplade så mycket skott heller. Det känns som ett andra halvan av säsongen syndrom lite grann, att det har dragit iväg och blivit väldigt många skott. Det var någon match även mot Oskarshamn där det var liksom vansinnig skillnad liksom. Man har hamnat där, man har liksom blivit i stor utsträckning lite gammal synd också, beroende av en kedja i produktionen. Det har blivit väldigt tung vikt ditåt.
Men det måste ju vara en mental grej det här, att det har satt sig i huvudet att varför gör vi inte mål? För att Rögle är ju ett av de målgladaste lagen i ligan, så det, bevisligen så är det ju inte så att, som jag ställde en retorisk fråga, är det för lite spets framåt? Nej, det är det ju inte. För då skulle de inte ha gjort så många mål över hela säsongen. Så jag gissar att det har satt sig i huvudet, och det är inget bra inför ett slutspel.
Alltså det här är ju också bara för liksom förlustmatcherna uppradade. Det säger, i vinstmatcherna kan det ju mycket väl, nu har inte jag de siffrorna här framför mig, men det kan ju mycket möjligt ha varit så att Rögle har varit ruskigt effektiva i de matcherna de har vunnit under den här tidsperioden. Däremot säger de ett, att Rögle liksom är med i alla matcher i någon grad som de har torskat, alltså med skottstatistik som man vinner i alla de här matcherna. Och sen ställer man sig också frågan, okej, de vinner skottstatistiken, men vad är det för typ av avslut de tar? Vad är det för typ av, hur ser det ut i match? Är det Höstlöv från backplats som seglar in? Har man tillräckligt mycket folk runt motståndarmålet för att göra de här grisiga målen som det känns som man gjorde hela tiden i början av säsongen? Då var man ju runt, man petade in returer hela tiden, man styrde in skott. Det känns som att så fort pucken kom in i det området så var det livsfarligt. Den känslan har man inte haft senaste tiden på samma sätt. Det är mest känt som att, ja, ni vet att målvakten kan plocka ner och det är ingen riktigt där som är och hugger i samma utsträckning i de här förlustmatcherna. Så jag vet inte riktigt om man... Jag vet inte om det har blivit lite slentrian avslut från vissa också, att man det blir inte den här riktiga, ni förstår vad jag menar, spetsen, farligheten, tanken.
Ja, nu tar jag fram kammen och kammar dig också, Linus. Du är värd att strykas med hårs här för vettiga synpunkter. Men jag vill också underbygga min egen mentala förklaring. Alltså ta mot Malmö, Adam Edström, Anton Bengtsson, Dennis Everberg. 3 frilägen bara i första perioden. Där ska man inte behöva ha någon som står och skymmer framför mål eller peta in pucken i någon gröt. Alltså ingen av dem gör mål på något av de här frilägen. Inte ens Dennis Everberg. Det är klart att då blir ju inte effektiviteten särskilt bra heller.
Min känsla är också att, precis som, lite som du var inne på, Linus, så tycker jag att de gjorde lite andra typer av mål i början av säsongen. Det var lite rakare, lite mer nordamerikanskt, lite mer skott och styrning och returer. Känslan är ju att andra delen av säsongen har handlat mer om liksom klara målchanser, mer liksom kavalkad av brända chanser som man har hamnat i ibland, när man skapar väldigt mycket klara chanser. Till skillnad där. Nej, men det ger väl sig. Känns det som att de har en första kedja som kan göra mål på allt. De har en Tambellini med en slangbälla liksom till skott. Och de har ett par farliga backar. Liksom. Men de skulle nog behöva någon till som kliver fram. Exempelvis, framförallt kanske en sån som Olli Palola som liksom definitivt är inköpt för tunga pengar för att vara, ligga betydligt högre upp i målligan när man gör. En sån måste ju liksom verkligen igång i ett slutspel. Kanske hitta någon till som...
Witten.
Definitivt. Som får lite flyt i produktionen för att man måste nog hitta tillbaka till det att sprida ut produktionen och att man får ett mål här och var.
Ja, det är bara för en supersnabb parallell till Malmö-matchen. Där känns det ju som att det var fjärde kedjan som var klart bäst, till exempel. Alltså bara få och kolla på vilka som klev fram offensivt. Att det var de som i 5-5-spelet skapar mest tryck och flest skott. Värt att nämna i sammanhanget.
Då får jag ta lite kort mina två grejer som jag har. En spaning och även den omvända pudeln.
Yes!
Spaningen skulle jag ha tagit tidigare. Nu passar det inte alls in här. Men jag vill bara komplettera det. Det går fort att säga det. Anledningen till att jag inte tror att Rögle faktiskt kommer att utmana om SM-guldet i slutändan har att göra med just Leon Bristedt. Han hade behövt vara den gamle Leon Bristedt. Det är ingen kritik. Vi vet alla varför han inte har kunnat prestera på den nivån som vi är vana att se honom. Men jag tror att det slår tillbaka på Rögle också. Utan Leon Bristedt, när Leon Bristedt är Leon Bristedt, så tror jag faktiskt inte att Rögle kan gå hela vägen. Ja, de kan gå, men jag tror inte de gör det. Det var min spaning. Nu till den omvända pudeln. Nu är det ju så att Luleå sa ju alla, skrek ju alla högt att de skulle vara ett topplag och slåss om SM-guldet. Det kan de ju fortfarande göra, men de har ju rasat här. Så normalt sett så gör man ju en pudel när man har utsett en guldkandidat och så är de sämre än det. Men nu är de ju faktiskt så att jag höjde dem. Jag skäms lite grann att jag satte dem så högt som en femte plats. De är ju sjua nu och kommer förmodligen att landa där också. Det är ju lite pinsamt detta att jag är så dålig på att förutse saker. Så att det blir en slags omvänd pudel. Jag jinxade dem fast för långt ner i tabellen helt enkelt.
Jag tror de är det allra formsvagaste laget på den här tabellen den senaste femte matchen. De ligger sista.
Det är helt otroligt. Så dåligt tror jag faktiskt inte att det skulle gå, men
jag tycker att det hade varit väldigt roligt om Luleå vann SM-guld. För det avsnittet efter det guldet hade jag velat spela in.
Jag vet att så kommer du ha semester då.
Får jag komma med en minispaning?
Ja!
Det är ju Rögle och Växjö som går kampen om serieledningen. Eller att vinna serien. Rögle har 95 poäng. Växjö 93. Men Växjö har spelat 3 matcher mindre. Så Rögle kan komma upp i 101 poäng. Växjö kan komma upp i 108. Så även om Rögle vinner mot Växjö på lördag så måste Växjö förlora åtminstone 2 matcher till för att det ska bli. Jag ska bara dra kort Växjös restprogram. Det kan ju vara intressant. Det är då Rögle borta på lördag. Sen har man dubbelmöte med Frölunda. Först Frölunda hemma, sen Frölunda borta. Sen har man Malmö borta och Brynäs borta. Som jag har sett rätt så har man bara en hemma för det mot Frölunda.
Visst kan större saker ske än att de bommar seriesegern, men det tror jag inte de gör. Jag tror inte att de förlorar så mycket. Rögle kanske de förlorar borta mot, men nej, jag tror att Rögle faktiskt får nöja sig med en historisk andra plats.
Jag tror som du. Det känns som att Linköping Malmö här hade Rögle nästan behövt full potte för att det skulle leva in i då. Växjö slutomgång blir det ju in i april när det avslutas.
Får man puffa för en artikel till sist? Linus Alin har intervjuat Kalle Klang.
Ja! Den Kalle Klang, vilket underbart namn dessutom. Kalle Klang, bara få säga Kalle Klang. Det är ju jubelföreställning varenda gång.
Ja, men jag fick lite intressanta svar där av honom hur han tänker kring sin framtid och nästa säsong och kontraktet med Rögle och det här kvaldramat med Kristianstad. Så surfa gärna in på hd.se och läs det snacket. Det finns där redan, så det är bara att klicka in.
Men snacka om att Rögle har framtiden säkrad på målvaktssidan. Jösses alltså.
Ja, jag satt och så den matchen igår. Han är ruskigt bra.
Jag kan väl understryka det vi varit inne på tidigare under säsongen med att på hemliga lappar står det säkert Rifalk Klang till nästa säsong. Det låter ju på pappret som ett rätt intressant målvaktspar.
Det känns väl ännu mer troligt efter hans serie mot Väsby.
Ja, men han har gjort en kanonsäsong hela vägen. Jag såg också den här matchen igår. Han är ju, han känns ju verkligen färdig för att ta en SHL-tröja.
Då så! Då är vi klara! Hoppas ni har fått, ja, det är vi. Hoppas ni har fått njuta där ute i stugorna och lägenheterna och tälten, om ni nu bor i sådana. Och Linus vill säga någonting mer.
Ja, en liten parentes innan vi definitivt tackar för idag är att på ämnet slutspel finns det också en intervju med Daniel Saar ute på vår sajt som ni kan läsa, där vi snackar om det upplägg som nu blev presenterat igår tisdag, som då är att kvartsfinalerna ska börja runt den 10 april, spelas bäst av 7, och då spelar man alltså hemma, vilodag, borta, och sen blir det vartannat, det bästa rankade laget. Och sen är det semifinaler som man då har kortat ner till bäst av 5 och sen final bästa av 7.
Mycket möjligt att det är helt nya direktiv när vi kommer tillbaka till podden nästa vecka. Så att hugg inte in i sten ännu.
Men läs gärna.
Ja, läs. Och Linus, du lovar här och nu att du köper de där 7 semlorna till Daniel när Djurgården har tagit sig till kvarten.
Ja, det kommer jag göra. Helt garanterat. Det är en sak som är säker.
Vi ser redan fram emot det, och då måste vi nästan lägga ut ett videoklipp på det. Håll utkik på hd.se.
Det är efter semmelsäsongen, så det är inte aktuellt.
Jag kan baka, men annars.
Ja, det är bra. Till sist ska vi sträcka ut högran och säga tack så mycket till Vågen Försäkringsbyrå för trogen support.
Och tack till er. Till er kära lyssnare. Fortsätt lyssna på oss. Dra med er era kompisar, inte in i stugorna, men via näten, så blir vi 100 000 som följer Röglepodden.
Trots allt mög så är det trots allt spurt och sen slutspel, tror vi i alla fall, som väntar runt hörnet. Så häng på oss hela vägen in i säsongens viktigaste matcher.
Morsning, korsning.
Hej då!
Hej.
Hej då!
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Momang. Ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino. Där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år, stödlinjen.se.